Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully, with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
Välkomna, då var det dags att plugga lite innan vi kör igång dagens avsnitt av Specialisterna. Då är vi ju inte, det är jag, Arman, Elinor och Simon Svensson som sitter här. Då är det att jag ska nämna Marcus Ål.
Vad har hans ål gjort för att få så mycket uppmärksamhet?
Marcus Ål har vunnit en t-shirt. Om man nu kan ha en t-shirt till en ål. Det ser mer ut som en strumpa.
Ja. En e-shirt.
För han har donerat.
Jag tycker du ska ta den själv, Marcus, istället.
Ja, unna dig det.
Hans ål har donerat $10 och blev framlottad i enlighet med Svenska Lotteristiftelsen. Det är Albin som har skrivit här. Så vi ska be då Marcus Ål att den hör av sig till Albin Olsson på sociala medier, så ska du få en t-shirt. Det är alltså på patreon.com eller patreon.com, så man får man jättegärna gå in och donera pengar till Specialisterna om ni gillar oss.
Så kan era husdjur vinna en t-shirt.
Exakt. Sen ska jag också göra reklam för att jag har en ny podcast, en egen podcast, Anton Magnusson podcast, så den släpps på tisdagar, så gå gärna in och lyssna på den. Skickar jag vidare.
Jag kommer battle rappa mot Jimmy Pistol lördag den 3 september på Mejeriet i Lund, på Lund Comedy Festival. Kom dit, 20:30 började. Andra battles är Third Eye mot Mike och Erik Indian mot Emil Grape.
Cool. Jag ska köra på Skämskuddegalan som är den 8 september, och det ska ni också.
Jag kommer också dit.
Och Simon och andra är jättemånga roliga, och det kommer bli svinball.
Så Skämskuddegalan i Stockholm.
Yes. Och biljetter finns säkert på biletto.se eller något. Googla.
Skämskudden.se.
Just det, de har en egen. Och den 13 september ska jag vara med i Stockholm på något som heter Smartare än en komiker, som är en panelshow. Där är vi några komiker som tävlar mot varandra i, ja, nyhetsorientering kan man säga. Låter väl kul. Kör biljetter till det. Det är på Skalateatern, det blir svinball. Och följ med på sociala medier, där heter jag JAS39Kuken. Lyssna på min podd som jag har med Felicia Jackson. Den heter Ja Podcast.
Det var det min tur. 1 september kommer jag släppa en jävla massa biljetter på min nya hemsida under produktion.se. Det är bland annat till min föreställning Tuff som kommer vara i höst. Under jords sätter igång 14 september. Biljetterna finns också på samma ställe. Och massa biljetter till dina kommande föreställningar, Anton. Så gå in på underproduktion.se 1 september. Tjacka alla biljetter som går för.
Sen kör jag då i Göteborg. Så kör jag min soloshow den 29 september. Och så möten, men biljetter finns ute redan, så på Henriksberg på stand-up-klubben. Gå in och köp biljetter till möten i Göteborg. på standupklubben.se.
Ståuppklubben.
Ståuppklubben till och med. Ja.
.com.
.com. Och så ligger det till, va?
Nu sätter vi igång, va?
Ja. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Alternativt om pluggningen hamnar efter så kör vi en, så säger vi hej då, va? Men vi ser hur det blir. Ja. Hej!
Hej!
Lyssna på Mata Grisen.
Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Idag så har vi en lite udda uppställning. Vi har inte med oss Simon Gärdenfors och vi har inte med oss Albin Olsson. Jag har med mig Arman Reinsson.
Det är jag det.
Och jag har med mig Svensson.
Ja.
Elinor Svensson.
Det är jag.
Och så har jag med mig en till Svensson, Simon Svensson.
Ja, Chippen Svensson kallas jag nu för tiden.
Chippen.
Mm. Yep. Men C. Annars var det rätt. C.
Ja.
C Svensson. Bra.
Mm. Välkomna ska ni vara.
Ja, vad trevligt. Vad är specialisterna gänget?
Mm.
Har du aldrig varit med i den här gamla podden?
Framförallt har jag varit med en gång som blev ett lost tape.
Ja.
När vi
ja.
Satt i 3 timmar och just gjorde ett det. Jättehäftigt avsnitt.
Ja.
Och sen försvann det.
Så försvann det och så gjorde jag och jag och Arman spelade in det en gång till.
Ja,
med lite samma spaningar.
Ja. Jag lyssnade på det och kände att ja, det här är ungefär det vi sa.
Lite tröttare energi. Ja. Lite mindre entusiastiskt.
Men, ja, men sen berättade Simon Gärdenfors att du och han hade spelat in en podd och då hade din dator krånglat.
Ja.
Så att då hade det blivit lost tapes och det hade hänt då ett halvår tidigare eller något sånt.
Just det.
Det vilar en förbannelse över det kanske.
Jag tänkte att det kanske att du skulle uppfatta det som att jag försökte ge igen.
Ja, men okej. Okay. Så här har jag snart tänkt att Gärdenfors har liksom tvingat dig att slänga den. Och du var, men snälla Simon, det var så bra avsnitt. Nej, nu ska han få.
Ja.
Släng det. Mm, det har hänt mig en gång till också i podcasten Bra snack.
Ja.
Så det har hänt mig 3 gånger.
Vad är det för podd då?
Ja, det är vad det är för podd. Ni han skämt tjuven Nilla af Ekenstam. Så han kallas väl så. Mm. Det är hans titel.
Han och Anna Salin.
Ja, just det. Och så har de en jättebra idé att lyssnarna får skicka in, tror jag, frågor om så, hjälp mig med den här grejen. Och så sitter man och skämtar om det.
Mm. Jag har ju i min solopod så har jag ett segment som jag inte har börjat med än, men där jag ger relationstips som man får skicka in fråga vad man ska göra. Det tänkte jag kan bli.
Det är roligt.
Ja.
Du är ganska bra på att resonera kring sånt.
Ja, jag är ju sämre i praktiken på relationer. Alltså kärleksrelationer. Men
det är ganska lätt att skämma. För det minns jag när jag gjorde Bra snack att det var flera sådana frågor. Min kille har bla 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 och hur ska jag bla bla. Och det är väldigt tacksamt att skämta om.
Mm.
Det var såhär, knulla med den. Och så.
Ja.
Knulla med den.
Det var ett bra skämt.
Ja.
Då är vi igång. Yeah. Nu jävlar är det. Det har varit komedi och konferens i helgen.
Just det, Sveriges enda riktigt roliga ståuppfestival.
Mm. Mm. Och hur kändes det? Det är du som har hållit i trådarna där.
Ja, jag har inte kallat mig för general, men visst är jag en festivalgeneral, va? Mm.
Absolut.
Ja.
Och jag gick också runt på festivalen och kände mig så, var liksom lite ansvarig och såg till så att folk var glada.
Mm.
Och så att tekniken funkar.
Ja, men du blev lite så som man tänker en sån arbetsnarkoman som med många järn i elden. Alltså, och väldigt slapp alltså det här att du satt ner när de första gästerna kom till min och Alvins show. Då satt du en halvätten kebab så tjena, välkomna. Att du liksom försöker hinna med, det har så mycket att göra så att man får tumma lite på
Men det kändes också viktigt för de andra i underjordgänget att det var du som hade gjort det. För att, ja, men till exempel Johannes, han vet ju bäst. Ja. Och han, till exempel när man pratar om så här, ja, det borde varit fler föreställningar på fredagen kanske och färre på lördagen. Och då var det väldigt viktigt, så här, det är Simons festival. Det här är han. Det är han som har hittat på det, allt det.
På ett sätt uppskattar jag ändå det. För att om jag gör en analogi, jag har byggt en dator. Så vill jag, och så är jag ett företag med er. Så det är jag som har byggt den. Då skulle det visa att datorn var jävligt bra. Då vill jag att alla ska säga att det var Simon som byggde den.
Mm. Ja.
Medan ni kanske då har intresse för att om något går fel så säger ni att det var Simon som byggde den.
Ja, men det var väl förmodligen så. Lite så här, hade jag satt upp det så hade det blivit mycket bättre för då hade varit jämnare. Och liksom,
han sa så till det.
Nej, absolut inte så han sa. Men det var så jag uppfattade.
Ja,
men det är också så här, under jord är ju lite liksom säkrat från att misslyckas vid det här laget.
Kanske, men på riktigt så var ju det här en idé som jag fick och så började bolla lite med dem, men så kände jag att det är så jobbigt att jobba i grupp, tycker jag. Och särskilt de tre. För det är så jävla mycket åsikter, alltså. Fy fan vad vi har mycket åsikter hela tiden. Så då tänkte jag, nu bara gör jag det.
Ja.
Och så gör jag det själv. Och sen så frågade jag dem liksom, när jag redan hade bokat lokal och bokat några komiker, och så här, nu är projektet igång. Vill ni vara med? Och då så har de ju hängt på liksom.
Men, men du har ju, som då Elinor, du, när du har en middagsbjudning eller en fest, så har du en stress i dig.
Ja.
Som lugn, alltså det tar ett tag för den att lugna sig. Ett par timmar in på festen så känner du, nu är det lugnt. Men de första två timmarna så är det lite så nervös. Fan, är det bra? Är det kul? Är det trevligt? Så stämmer det?
Ja, men det stämmer väl. Men, och jag, men jag, är ganska,
jag vet ju att det stämmer, för vi har ju pratat om det någon gång. Så, ja.
Men jag är ganska mycket som Simon. Jag tror att du och jag är ganska lika i personlighet. Att man tar på sig mycket ansvar och man vill gärna göra det själv för att inte andra ska lägga sig i och sånt där. Men sen så är man, är det extra mån då om att det ska bli bra.
Ja.
För att det är bara mitt ansvar då.
Mm. Men du hade ju en klubb på Dovas i Stockholm.
Mm. Framfall.
Ja. Men då,
hur länge hade du det?
Jag hade den två tillfällen. Sen så tillfällen. Var jag tvungen att flytta till Malmö en gång i veckan.
Jaha, det var det som hände. För jag hörde nog på att tala om det här ryktet, men sen glömde jag bort det.
Alltså det var en svinbra klubb, de här två tillfällena, med en månads mellanrum. Men sen så, för då hade jag det på onsdagar. Och sen så började jag då jobba i Malmö varje torsdag. Så jag kunde inte ha klubb på onsdagkvällar. Och jag ville inte ha den någon annan kväll, och han inte.
Ja.
Så, och det var också väldigt tacksamt att sluta på topp.
Men kände du liknande då? Eller alltså som du känner om du har en middagsbjudning eller fest?
Ja, gud, ännu mer.
Ännu mer, ja.
Då är det ju, om jag misslyckas där så är det ju en publik beskådan på mitt misslyckande.
Ja.
Så där var jag superstressad också. Men det, jag tror det hjälper. Jag tror att man blir bättre arrangör.
Och du känner likadant?
Ja, alltså när vi gör underjordklubben så är det ju skitgött att vara fyra.
Mm.
För att jag vet, har jag en dålig dag så har jag tre proffs som alltid kommer. Så jag vet att det kommer inte bli dåligt liksom. Mm. Så där är det skönt att vara fyra. Men jag satt och funderade på nu om liksom själva skönhetskänslan är större nu för att jag typ gjorde det själv, eller det mesta själv, än om vi hade liksom hjälpt oss lika mycket. Lite kanske.
Kanske du kanske får lite mindre beröm, för om man är fyra då, eller eller i varje fall fler än en, då går man ändå och liksom ger beröm till varandra, för att det ligger i bådas intresse och hela tiden ta upp hur bra det gick i helgen. Men nu är det kanske folk bara säger direkt efter, så efter igår så, fan vad grymt gjort, Chippen. Och sen,
men det kan man också bara förvänta sig. Om jag bokar det liksom, då säger du, det här var bra.
Ja.
Men det, ja, sen, ja. Ja, det hoppade jag. Annars hade det inte kommit om jag inte hade trott att det skulle vara bra.
Ja, var väl bra.
Så, men jo, men jag ska bara säga, det är väl därför vi håller på med stand-up. Är det inte lite det? Att man vill att det är en själv som ska få berömmet.
Ja, man vill göra det själv och man vill få all
bekräftelse.
Ja, precis.
Bekräftelsen, ja.
Mm, älskar bekräftelse.
För jag har gjort så radio i Petra, jag sa innan, och så fick för mig att det var jag som var bra. Sen visade sig att ingen, det var Jesper Röndahl alla gillade.
Oh,
och så upprepade det sig i tankesmedjan sen. Alltså, så det, och den är ju lite, såklart lite överdrift, men det är ju stor skillnad då på att göra stand-up då, för då vet jag. Ni är inte här för att Jesper är med mig, utan det är för att jag
Det är väl problemet med att jobba med så talangfulla människor, va? Som vi alla jobbar med.
Ja, det är svårt att veta om det är man själv eller den andra.
Jag vet inte att det är lätt att folk gillar en, men sen så gillar de andra också så jävla mycket. Det hade ju varit gött att jobba med bara tråkmånsar, ja. För då är man ju roligast där.
Mm.
Men det är ju också jävligt tråkigt att jobba med tråkmånsar.
Jag har haft det under hela min karriär så här med, alltså i början var det ju rätt mycket, när jag började rappa, då var det ju rätt mycket Arman och Färska Prinsen. Så, och de var ju större än mig då.
Frågar du mig så var det bara Färska Prinsen.
Ja, fast ni hade ju en grupp som hette De Viktiga Skorna.
Ja.
Den var ju större än min grupp Dubbeltrubbel som jag hade med, ja. Färska Prinsen.
Fast där var ju Martin, Färska Prinsen var ju Jesper Rönndahl där.
Ja, jo precis.
Det var lite så i De Viktiga Skorna att ni rappade bara två. Och så märkte du att folk gillade Martin lite mer.
Ja, men jag tror alltså, egentligen i det fallet är det inte konstigt, för att han har alltid haft en produktivitet som är mycket mer imponerande än min. Han,
ja, men märkte lyssnarna det då?
Vet inte.
Men det är väl också, han släppte ju då så mellan varje De Viktiga Skorna platta.
Ja.
Så han Färska Prinsen också släppa en soloplatta och en
Keffat
Liv platta
och en dubbeltrubbel
och, ja. Och ett mixtape och ett lite flippigt projekt och ett par singlar liksom.
Ja. Alltså, ja. Svin.
Har han ADHD?
Nej, det har han inte.
Nej.
Vad har han?
Ja,
alltså. Vad är hans problem?
Ja.
Ja, vad fan är hans problem? Jag vet inte. Fan.
Störigt med sådana människor. Det kommer fler och fler sådana människor nu som är så jävla produktiva.
Ja, du tänker på Carl Stanley till exempel. Var Marcus Berggren känns också som en sån, ja.
Folk snackar om Kringland så förr, för han var... Nu har han lugnat sig lite, men när han gjorde liksom Petre så var det också att skriva böcker och stända på. Han liksom skrev manuset alla och så. Så folk bara så, för fan håller han på med?
Ja.
Då vet vi vad Carl Stanley och Marcus Berggren gör.
Men Stanley och Berggren gör väl inte så många saker, va? Eller? De är bara väldigt duktiga. Alltså,
de är ju helt fokuserade på det.
Men det är ju ännu bättre om man kan fokusera all sin produktivitet och hyperaktivitet på en sak.
Mm. Men sen om man tar alltså Carl Stanley. Han, det är ju det han gör liksom. Så är man ju också i den åldern. Man har liksom ett intresse och så är man helt inne.
Han har lika
mycket. Jag tror inte det har med åldern att göra. Alltså, fuck det att jag skulle vara så produktiv när jag var 19.
Nej.
All i livet.
Inte jag heller.
Du har ju mordhotat Carl Stanley.
Ja,
men nu sitter du och försvarar honom.
I hans närvaro eller ej. Ja. Nej, jag skojar bara.
Men Carl Stanley,
det skedde ju under festivalen i helgen, ja.
Ja, det ser man.
Men det har kanske inte släppts än. Det var ju i en poddingspelning då, så att vi får se vad som händer när det kommer ut.
Det kommer att bli ett jävla liv.
Men manshat är inte så farligt.
Nej, det är sant.
Nej.
Och det var inte sexuellt våld heller, va?
Nej, eller? Det var det inte.
Ja.
Däremot så kan man kanske få in lite fat-shaming i det. Eller sånt där.
Ja, det tror jag.
Men jag tror att det bara är bra för att det liksom är bättre för kroppsaktivismen. Den lever och frodas nu, va? Den blir större och större och den känner ingen skam för det.
Jag är så jävla irriterad på ordet kroppsaktivist. Ja. Det är så.
Jag
är helt sanslöst. Alltså fine. Om man vill lägga upp lättklädda bilder, va? Det är helt okej. Men herregud. Alltså, jag minns för 10 år sedan när så snyggast.se och sånt. Det var så hon har bilder hon har lagt upp, så ja. Ja, fan snygg. Lite så hora är hon ju. Nej, men man kan väl säga vad det är. Ja, du är lite så bekräftelsehora, va? Och det gäller både killar och tjejer. Men att man så att de har ju liksom suttit då på så Nöjesguiden redaktionen där, hur fan ska vi göra här nu, de här hororna, vad de lägger upp bilder av sig själva där de står och trycker ihop pattarna och sånt, alltså. Och det ser inte bra ut för vår feministiska kamp, alltså. Vi måste hitta en lösning på det här problemet, alltså. Åh, helvete. Då är det ett snille där. Skulle man inte kunna säga att det är... Men det är någon form inte... av aktivism.
Du stör dig bara nu på att det inte är för din skull de lägger upp det här. Du vill att det ska vara bara för dig,
ja,
och för att få din bekräftelse.
Ja, men det är ju för att det är ju det är ju bullshit att det skulle vara för någon annans skull än för att få...
Men förlåt, är inte kroppsaktivister tjocka?
Jo, oftast är de väl det. Fettaktivism och, kallas det ju.
Och då om man ska... gör de ju inte det för att de ska se snygga. Då är det inte trycka upp hattarna. Då är det väl så att man sitter i en ful pås.
Nej, men nu har det... Det räknas inte så här Sara Larsson och Miley Cyrus som kroppsaktivister också. Ja, när de visar sina, alltså det har ju... sina snygga, smala kroppar.
Ja, det visste inte jag. Då är jag med dig. Ja, för de har blivit håll på att pinuppa till kroppsaktivist.
Ja, liksom. Jo, men det är det som har gått ner i kilorna, va? Att det kanske kroppsaktivism kanske börjar då som om man var kraftigt överviktig men la upp bilder för att visa att man var nöjd. Varför? Alltså så är det, kan man väl göra om man vill.
Mm.
Ja.
Jag har nog fastnat lite på att kroppsaktivism skulle vara då fettaktivism. Eller så. Jag twittrade någon gång så, ja visst, jag skulle kunna vara kroppsaktivist om jag inte var så jävla snygg. Jag försöker och försöker och försöker, men det går.
Mina bilder blir alltid
så. Jag är för jävla bra på bilder. Alltså.
När jag slötte på det första gången, då var det liksom en sån, då var det en Aftonbladet-artikel om en sån 19-årig snygg, slank tjej liksom, som var då enligt normen sexy. Och då var det att hon hade väl fått några kommentarer av killar på sin Instagram. Så hade hon svarat lite tufft liksom. Och så var det en artikel om det. Och då stod det kroppsaktivisten Anna, 19. Så det är inte kroppsaktivism. Alltså. Jag har lagt upp en pattbild. Det är...
Ja, men det är kanske bara... Det gör väl inget att det ordet... Eller du stör dig på att det är liksom, ja, feminismens namn alltså.
Ja, man börjar kalla saker för någonting det inte är. För det är ju alltså då, kroppsaktivism låter ju som att man har något syfte med det, förutom att bara visa upp sin kropp och få folk.
Likes.
Men ibland är kanske syftet att man vill officiellt sett inte ha såna kommentarer, typ oh sexy lady, jag vet inte vad de skriver. Men
varför
men
lägger så du får
man det
då?
Men sen så får man det ändå. Och då vill man kunna vara så här, kolla vilka äckliga grisar.
Ja.
Då finns det ett syfte med det.
Men
kroppsaktivismen är kanske...
Jag tycker nog miljöaktivister hålls högre i mitt huvud i alla fall än kroppsaktivister.
Mm, men miljöaktivister kanske bara vill att folk ska förstöra miljön så att de kan vara så här, kolla vad fruktansvärt.
Men är dick pics, är det kroppsaktivism? Då, kroppsaktivisten Oscar 43.
Ja, men inte om du skickar den till...
Han spamma.
Ja. Inte om du skickar den till Åsa Linderborg kanske. Men om du lägger upp det på Instagram.
Skillnad i makt.
Nej, men det är ju någon form av då han tar ju den aktivismen ett steg längre. Att han istället för att lägga upp det på sitt eget forum så skickar han ut.
Just det, för att vet du vad man ofta får höra när man visar kuken?
Ja.
Vad äcklig.
Ja. Ja, precis.
Och det vill inte jag höra faktiskt. Nej. Utan jag är stolt över min kuk.
Det är så här en erigerad...
På tal om det så tycker jag att du ska ta på dig på underkroppen. Jag har inte sagt någonting för jag vill
ha sagt.
Jag har låtit det vara osagt, men nu så känner jag mig nästan
att vi kunde normalisera det här beteendet. Jag tycker jag är vacker så här.
Ja. Ja, det hade varit deppigt att skicka en så här lite så här, jag försöker vara sexy bild och någon bara ja. Det här nu bara är detta är bara makt. Det är inte ens sexuellt utan du bara gör ett maktutövande. Man bara okej då.
Nej, men man tänker, alltså det är ju, alltså det är ett jävla fint ord alltså, och då får det väl ändå vara någon form av det kan ju inte bara vara att man lägger upp en sexy bild på sig själv, för då är ju Pamela Anderson hon var en tidig kroppsaktivist.
Brukar man kalla Christer Pettersson för en livsstilsaktivist?
Eller bara livsaktivist.
Ja, men så, han har en livsstil som inte var så här anses den, ansågs inte vara den finaste.
Ja.
Men han var stolt över den.
Var stolt över den.
Ideal anses då fult ju. Att man ska gå emot idealen, kroppsidealen och ideal och så kärnfamiljsidealet och så att det är lite fint att gå emot det. Men sen om du har, men att ha ett idealsamhälle, det verkar alla vara överens om att det är bra. Alltså, jag har ett idealsamhälle, då vill jag att det ska vara jämställt mellan könen, det ska vara lika, alltså det ska inte vara klassklyftor och så.
Men nu tog du bara ordet ideal. Det beror på om man lägger i det.
Ja, du kan ju inte bara säga, jag tycker att ideal ska betyda exakt samma sak när man än. Ja, du är emot klassklyftor, men du inte är inte emot apelsinklyftor. Samma sak.
Jag tror nej, du men... satte huvudet på strecken där. Lilla Anton har inte förstått
att ordet ideal. Jag tycker att man måste vara konsekvent.
Nej, häng med här nu, för att det är inte bara att det är samma ord. Det är ju också att man då hyllar, man ska kunna hylla att saker inte är perfekta enligt vad de flesta vill ha. Och då borde det ju vara också gälla samma för ett samhälle. Det är lite fint att samhället inte fungerar så bra. Ett samhälle mår inte bra av att hela tiden höra så här ska du vara, så här ska du se ut.
Det är väl inte rättvist. Det är inte en människa heller. Det är också en skillnad här.
Eller är vi alla en stor samhällskropp? Vi är bara celler.
Ja, men om man är emot kroppsideal så är man bara emot just det här kroppsidealet som vi har nu. Ja. Man kanske skulle ha ett annat slags ideal då. Ja. Om det idealet skulle vara skitfeta människor, då kanske de skulle vara nöjda.
Ja, precis. Ja, men det är också det här att sexighet är någon form av mänsklig rättighet. Att det är inte jag helt med på. Att folk är sura för att folk inte tycker att de är sexiga.
Jag tror inte det är riktigt det handlar om. Om jag bara får lägga in ett litet, litet.
Absolut. Det är därför vi har kvinnligt perspektiv, va?
Jag är det sämsta kvinnliga perspektiv.
Men det är väl precis det, att man säger så här, det där, det ska inte bara vara smala så, för då kommer alla tycka det är sexigt.
Nej, men det är väl mer så att man får förakt för att man är överviktig till exempel. Man ses som en dum och okontrollerad människa.
Lat.
Som inte begriper. Ja, exakt.
Mm. Lat.
Odisciplinerad.
Mm.
Lat kan ju ligga
ansvarslös.
Det kanske ligger något i det.
Alltså, är det, ju, det finns ju tjocka människor som absolut inte kan hjälpa. Det kan vara gener, det kan vara sjukdom och så vidare. Mm. Men det är ju samma med cancer. Det finns vissa som absolut inte bör ligga till last för att de fick det.
Det är samma sak med våldtäkt också. Ja.
Men så är det ju de som äter ägg och röker liksom. Ja, men du kanske inte skulle gjort det.
Ägg?
Får man cancer av ägg?
Nej, inte just ägg då.
Du kunde inte säga chips bara.
En av två.
Jag bara tog något.
Du ska alltid lyssna vad jag säger.
Ja, nej, ja, något ligger det kanske i det. Men
jag har två exempel på kroppsaktivister som jag trodde det var. Och jag såg hon Lena Dunham.
Mm, hon som gjorde Girls.
Mm. Just det, hon löp en bil, hon satt i, tror jag, trosor och BH och jätteosmickrande pås liksom.
Mm.
Så lite tjock ut. Och så hon Karin Adelsköld löp någon också. Och så tror jag trosor och BH.
Mm.
Men jag bara undrar, men varför? Detta, men det är behov av att lägga bilder på trosor och BH. Jag skäms ju också över min kropp såklart.
Det är väl det som är tanken, att du ska inte behöva göra det.
Ja, men det kan jag väl få lov att göra.
Nej,
det var ju exakt det du sa till mig, att jag inte skulle sitta med bara underkropp. Just för att det finns väl någon mening med det. Att jag ska inte göra det.
Ja, men alltså, det är väl också lite att man mår ju inte jättebra av att gå runt och hata sin kropp hela tiden. Och att det ska vara okej att vara ful ibland.
Men det du tar bort ur beräkningarna här, det är den positiva känslan man får när man väl uppnår någonting, via till exempel att träna, det positiva av det. Då tar du bort beräkningarna här.
Att man då är lika nöjd när man
skönhetsopererar sig till exempel. Det positiva känslan man får av det.
Ja, men låt säga om man då under ett år har gått en nyttig diet och man har tränat så här varannan dag, bra träning och så. Och sen i slutet av det året så är man precis lika nöjd som man var innan. Jag är precis lika nöjd med min kropp idag som jag var för ett år sedan när jag åt calzone varje dag. Då kan det ju ligga en poäng i att man ska vara lite mer nöjd. Man ska inte kanske skämmas, men man ska ju inte kanske vara lika nöjd som man ska är om man har jobbat upp liksom hälsan liksom. Och då syns ju det utvärtes om ens hälsa är bra. Så ser man lite så fräschare ut.
Ja, men jag förstår vad du menar.
Ja.
Men jag vet inte, jag har bara känt det lite för mycket. Så här självhatet som kommer av att man anses som tjock.
Men var kommer det från ditt självhat? Kommer det från andra eller själv? Det kommer från dig själv.
Vad menar du?
Är det, ja men hur blir du av med ditt självhat menar jag?
Har jag blivit det?
Nej, men hur ska, hur ska man göra? Alltså, blir du av med ditt självhat genom att då posta bilder på dig själv där du är ful och få komplimanger för det?
För att,
och folk säger, vad härligt att du vågar lägga upp bild när du ser ut så här.
Ja, men för det, jag, det som har blivit bättre för mig är när man inte tänker på det hela tiden. Mm. Typ jag fick säga till folk i min närhet, bara snälla säg ingenting om min vikt. Det skulle jag må mycket bättre av om ni bara, ni sa ingenting, sa åh vad du ser smal och fin ut, och inte heller fetto. Ja, sällan man sa det, men jag ville liksom inte höra heller någon uppmuntran om när jag hade blivit smalare, för att det sa implicit att de tänkte på min vikt hela tiden. Mm. Och det var, jag tror det hänger ihop lite med narcissism också, att jag tror hela tiden att folk tittar på mig väldigt mycket och är väldigt medvetna om hur jag ser ut och bara, ah, nu har jag gått upp, nu känner jag mig lite svullen idag, du ser alla det, för att alla tittar på mig hela tiden. Liksom.
Men jag förstår inte riktigt hur de här bilderna skulle hjälpa folks självhat när någon då lägger ut en bild och man ser lite ofördelaktig ut. Så säger alla, vad härligt att du vågar lägga ut den bilden. Men då har man ju ändå varit ännu det mer lagt fokus på hur men folk ser ut.
Jag menar att normalisera fulhet, för att jag känner det ganska mycket. För jag, till exempel så hade jag en rumskompis som gick upp ganska mycket i vikt en period. Hon mådde inte dåligt över det. Och det var inget problem för henne, och det mådde jag jävligt mycket bättre av. Att det inte var en grej för henne.
Nej, men det är det jag menar. De gör ju en grej av det. De gör sig fula, lägger ut en bild på det och så blir det en grej ändå. Om man ska normalisera, ja, jag vet inte.
Alltså jag tänker så, jag är ju absolut emot folk som sitter och skriver elaka kommentarer om någons utseende. Det tycker jag liksom är väsensskilt, för att man behöver inte vara elak mot folk. Bara för att man själv inte gillar någonting så behöver man inte sitta och påpeka det så att de kan läsa det. Men jag tycker men att, ja, ni fattar.
Jag fattar, men jag tycker framförallt att man ska, jag tycker inte vi ska ta bort skammen över våra kroppar. Det är inte bra om det blir självhat och man går runt och tänker på det hela tiden. Men visst är det bra att vi inte går runt nakna på stan. Alltså att vi,
så. Ja, men nakenhet är väl lite skillnad också, tänker jag, än så här tjockis eller,
ja, men Anton Albin var ju i Trelleborgsfestivalen. Albin berättade så, oj vad de såg ut. De hade på sig samma tröja som de hade när de var smala för 5 år sedan, och sen gick de runt på den nu också. Och då var det liksom som att han var på zoo och tittade på folk på landet som såg ut så. Jag tänker mig i Stockholm kanske så är det inte lika mycket så, och därför är det en lite finare stad att bo i. En teori jag har.
Men där har jag lagt märke till att det har ju ändrats då, att stockholmare, där har ju kroppsaktivismen slagit igenom lite mer. Och att det är inte det här hälsotrenden som var för mellan 5 och 10 år sedan. Mm. Den har ju lagt sig, och nu är det lite coolt, i varje fall söder då. Så nu är det lite coolt att vara lite ur form. Och kanske ha lite så här, ja men klä sig sexigt fast man inte har den perfekta kroppen och så.
Enligt gängs ideal.
Vad sa du?
Enligt idealet.
Ja, men på söder är det ju
för,
så.
Ja, för nu tycker jag nästan att det har blivit som en, den perfekta kroppen också.
Ja.
Att man...
Att man har lite brister.
För det finns ju en form av...
Ja, men då har du, då går det åt rätt håll alltså.
Som har den perfekta fettman.
Ja.
Det finns ju ett snyggt sätt att vara tjock.
Mm,
ja. Enligt de kroppsaktivisterna som syns mest.
Ja. Men om man åker ut på landsbygden nu, när vi var på turné med specialisterna, så märkte jag, när man kom till lite mindre städer, jävla snygga de är alltså. Alltså enligt de här gamla 00-talsidealen. De hälsotrenden är jävla stor på landsbygden nu. De tränar och dricker smoothies.
Ja.
Och
kvarg
och så. Och jag tror om man skulle titta, så om man kollar på så här hälsobloggar och sånt, och såna, då tror jag att alla, den största delen av de stora bloggarna, det är folk från lite mindre orter som har startat en blogg. För att det är inte så poppis i storstäderna längre.
Men vad är det, att man kan vara tjock på ett snyggt sätt och
Ja.
I Stockholm kan man till och med vara tjock på ett snyggt sätt.
Det är så, man ger.
Vad i helvete kommer jag berätta för er? Jag har bott i Stockholm i flera år nu och jag kan berätta.
Säger?
Jag kan berätta de sjukaste sakerna.
Ja, men det är så typiskt, man ger tjockisarna lite frihet och sen så skapar de egna hierarkier där. Ni är tjocka på ett fult sätt, vi är tjocka på ett snyggt sätt.
Ja, men det, jag tänker att det blir som med feministerna för ett tag sedan. De säger, du är inte feminist på rätt sätt nu. Och så börjar de hata varandra. Så.
Ja.
Julfarmen.
Ja. Men då har jag alltså fel. Då har det hjälpt det här att folk lagt upp fula bilder på sig själv och så har det blivit någon form av nytt ideal.
Ja, det tycker jag.
Mm. Ja, men då, så. Då tar jag tillbaka. Bra jobbat, Lena Dunham och Karin Adelfall.
Ja.
Mm. Jo, det har ju blivit ett nytt ideal.
Och det har ju med förebilder också att göra, att om man ser någon, om man ser upp till någon som alltid är så jävla snygggjord och så har man en ful dag själv och är så här, då tycker man inte att det är okej. Men om man ser dem vara fula en gång, då tror jag att det blir en sån psykologisk grej att man bara, ah, men då är det väl okej om jag också är ful en dag och snygg en annan dag.
Ja, men det är som det här indie-pop, det här att vara en tanig, lite heroin-chic kille på 90-talet som kom med alla de britpopbanden och så. Och det var väl även, hade börjat även innan liksom med rockarna. Men att det då blev ett killideal där du kunde vara tanig.
Helt plötsligt kunde, du behövde inte ha muskler så.
Nej, helt plötsligt kunde Leonardo DiCaprio vara hunk fast han då på den tiden var jättetanig och inte hade några muskler och sådär. Så att då där har ju då killar kunnat ha två ideal. Men nu, om man kollar på tjejideal nu, så tycker jag det finns rätt många olika att välja mellan. Du har det enklaste tycker jag att säga så. Då har man så modellutseendet, supermodellutseendet, jättespinkig, inga pattar och lite konstigt ansikte. Sen har man skådespelarutseendet.
Det är idealet. Lite konstigt.
Ja, men det är ju det, så toppmodell. Åh fan vad coolt att du har en glugg och skela.
Ja, exakt. Intressant grisnäs här på det lilla.
Ja, men då gör väl de något positivt också då till alla med knäppa ansikten.
Precis. De ska ha någon defekt. Brist liksom.
I ansiktet. Att, ansiktsdragen ska vara...
Det ska vara då 75% jättevackra drag och sen... Och sen en grej som är helt fel.
Helt fucked up.
Alltså så jättestora öron eller något sånt.
Yeah.
Får man modellkontrakt direkt.
Då är man höjt kultur. Ja.
Men sen har man, och sen har man då filmskådespelerska looken som är då inte, alltså smal men hälsosamt smal. Lite så Jennifer Lawrence looken. Ja. Man ser lite mer så normal ut inom kaninöron. Och sen så sist så har vi då pop och R&B och rap.
Nicki Minaj.
Ja.
Mm. Minaj.
Precis, feta rövar.
Minaj.
Behöver inte ens ha patta, utan du kan bara ha en fet röv. Kanske vara lite så, lite mullig och så. Det går bra att klä sig sexigt. Så då är det ju ändå tre ideal där.
Ja.
Det kanske ni så, kanske vill fylla på med några till. Men sen är frågan hur många man kan fylla på med innan det blir lite så feeder-varning. Om man då tar vikt som ett exempel. Att det kanske inte är bra om man har ett ideal på att väga 200 kilo. För det är ju inte bra för hjärtat.
Men har alla ni till exempel en kroppstyp som är er grej?
Ja.
Va?
Alltså så, jag gillar kvinnor. Aha, som har den här kvinnor.
Ja, det tror jag nog. Fast jag har inte följt det fullt ut genom kärlekslivets historia.
Man har några olika.
Jag
tycker det är konstigt. Jag har aldrig riktigt fattat den
grejen. Jag har ju inte Nicki Minaj och... Kim Kardashian, utan det är mer då Jennifer Lawrence skulle jag säga.
Men om jag får dra ett extremt exempel, för några sommar sedan så var jag på handikappsbadet här i Malmö på Ribban av någon anledning, och då upplevde jag den eftermiddagen som mycket tråkigare strandhäng, för att alla var så extremt fula. Mm. Alltså alla är ju handikappade som in i helvete. Alltså de åker i rullstolar och har Downs syndrom och är liksom tjocka och fula. Liksom och liksom. Men så tänker jag så, att jag, hade jag inte riktigt tänkt på att lite av strandhängets fördel är att man faktiskt, det är liksom lite snyggt omkring en.
Mm. Var det någon som tog med dig dit som ett prank på dig?
Ja, men jag har varit där innan och bara inte tänkt på det innan. Att vad fan, det är ju lite därför man är på stranden. För att man bara så, det kan bara killa och tjejer liksom, att det är liksom lite snyggt. Men att du känner så här, fan här är ju, alltså det var inte äckligt. Jo, det tyckte nästan att jag vill inte vara här nu.
Ja.
Så vill inte jag att liksom stadsbilden ska bli. Att, nej, men... att alla är så oerhört fula. För då kanske jag hellre
flyttar flytta till Stockholm då. Nej, just det. Flytta till landet blir det då.
Ja, just det. Nu är det landet jag får vara.
Men är det är ju något komiskt med fula människor som beter sig snyggt.
Det är därför jag blev komiker, va?
Nej, men om man tar så här populära sådana videoklipp på nätet, så bland favoriterna, det som aldrig verkar dö ut, det är när det kommer då en ful, fet kille som med självförtroende står och dansar.
Just det, som den "If you like it then you should put a ring on it" killen. Man älskar ju att se det.
Ja.
Man är fascinerad.
Men det hade ju inte varit om han hade haft ett åttapack och sett ut som Marcus Schenkenberg. Så hade man ju tänkt, vad fan, vad dryg han är. Alltså,
det vem är det som gjorde det? Vad är det för video?
Ja, men det är bara någon som har lagt upp en video. Alltså, så
en ganska överviktig snubbe i någon slags baddräkt också på sig. Och så dansar han väldigt så här, typ som Beyoncé dansar i den videon.
Men ni måste väl känna till fenomenet fet, ful kille som dansar självsäkert som att han var var Marcus Schenkenberg.
Vem fan är Marcus Schenkenberg? Som det är idealmannen.
Ja. Det är Pamela Andersson och Schenkenberg var två kroppsideal jag hade förr i tiden.
Okay. Han var på 90, slutet av 90-talet då, som han var...
Hela 90-talet, va?
Hela 90-talet.
Mer eller mindre.
Mm. Han är svensk.
Exempel på en
svensk. Snygg kille. Ja, han var ju med i Let's Dance, väl? För här förleden.
Ja.
Hur som haver, va? Att då, det måste ju betyda att det ändå är någonting som folk tycker är komiskt med det. Och frågan är om då kroppsaktivism kan slå över till att det blir lite fel. Att det är det folk gillar med kroppsaktivism. Det är att de sitter och tittar på bilder och tycker det är lite roligt att folk posar sexigt fast de ser ut så där. För det är det man tycker är roligt med det här "If you put a ring on it" killen.
Kan det inte bara vara handla om att han är en kille?
Ja, men vad är det annars? Alltså, om han hade varit idealsnygg, hade man då tyckt att det var roligt att titta på den videon? Hade det funnits massa sådana videos?
Det var lättare att skratta åt en kille där, va?
Men alltså, jag vet inte om jag tycker det är så kul som jag tycker det är trevligt. Alltså att se självförtroende. Det är som när man ser ett barn med en vuxen människas självförtroende.
Men då är det ju ändå att man säger, då är det ju ändå för att man säger för sig själv, han borde inte ha det här självförtroendet. Vad trevligt.
Eller så, ja, tekniskt sett så är det mindre chans att han har det. Men sen så menar jag inte att det är liksom att man direkt tänker,
just det,
du borde inte, du som är så äcklig, du borde inte må bra, du borde gömma dig i ett hål.
Ja, men det är ju någon form av då, det här är det ju, att man tycker att det är lite konstigt, en ful människa med självförtroende, det här ska jag titta på.
Ja.
För hade det varit någon som man själv hade tyckt var snygg, så hade man ju tyckt, vilken dryg jävel alltså.
Men om kroppsaktivisterna lyckas fullt ut med sin aktivism då, så kommer vi inte att tycka det är kul sen.
Nej.
Då kommer vi inte bara, då kommer vi säga, det var en dryg jävel som håller på där.
Ja.
Den tjocka. Han är ju lika tillbaka snygg som Schenkenberg, så att håll inte på och skryt liksom. För heter fan, lägger man till en dag för att det sitter för det ligger så bra i munnen.
Ja. Nej, kanske.
Håll inte på att skryta om att du har en kropp. Då räcker det att man har en kropp, så är man sexy och då är man högfärdig om man visar upp det.
Men vad fan, eller tycker inte du det finns sexiga kroppar? Är alla kroppar lika sexiga?
Nej.
Nej.
Det men tycker jag inte att
du tycker det finns konstigt att vi hade en eller någon form av...
Ja, men det tycker jag är konstigt. Men jag är inte i chock.
Nej.
Men jag har aldrig riktigt kunnat sätta mig in i att man har en kroppstyp som är så här, ja, men den här tänder jag alltid på typ.
en kropp. Monogami. En kropp bara.
Mm. Ja. Alla ni tänker på så här, någon tjej. En person.
Ja, men det är ju också lite att alltså, vi har inte kommit dit än där vi ifrågasätter folks då, heterosexualitet. Att det är fortfarande accepterat att ha en sexualitet där du exkluderar ett av könen. Att det är ju alltså, det är ju då, om man ser krasst på det, så är det, alltså, du har bara varit tillsammans med tjejer. Vad har du emot killar? Men det accepterar vi av någon anledning, att man bara tänder på ett kön.
Ja.
Men det vet jag inte varför vi tillåter det, va? För i alla andra sammanhang så ska man ju då gärna liksom...
Men det är väl ingen som är så att du har aldrig varit ihop med någon överviktig. Vad är det för fel på dig? Det är väl ingen som riktigt går igenom ens register.
Nej, men där verkar
jag
vi
har sagt det till Jonathan Unge.
Att han bara varit ihop med smala
tjejer. För han hävdade att han inte ser...
Så han borde så kvotera in en tjockis.
Han säger så, jag ser inte tjockhet, smalhet, han hävdat. Och då menar jag, men vad fan, visa mig en bild på någon du varit ihop. Jag vet att du, din typ är trådsmala, pyttekorta tjejer. Som du kan lyfta med lillfingret.
Min kompis Bojan, han har med så här att han ska testa allt. Och han har då, hade som en grej, alltså, jag ska ha sex med en tjej som väger tresiffrigt. Jag ska väga över 100. Men sen så här, men jag kunde inte. Jag kunde inte.
Han började beräkna på så här pounds istället för kilo. För att då blev det typ,
men det är ändå väldigt öppet av honom liksom,
att, ja, så alltså, intentionen är ju fin, men sen så
var det för att han tyckte det var för osexigt?
Ja.
Ja, okej, okay, så det var öppet. Men om Bojan hade haft en kompis som hette Skojan, så hade han sagt att jag skulle ligga med så unga som möjligt och så gamla som möjligt. Ja. Det hade inte varit lika.
Mm. Eller, ja, det är inte olagligt att knulla med någon under ett visst
såklart. Men det är lite osoftare att ha det som mål att ligga med. Jag ska ha en 16 och så ska jag ha en 65.
Jag tycker det låter rätt gött.
Ja, det kanske det.
Ja.
Men
man ska testa allt.
Ja, det är det som vi alla kan vara överens.
Ja. Vi hade ju då, jag var inte med på invigningskvällen.
Oj, 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 vad du missade.
För jag var ju då på Pannfestivalen och hade med mig Albin där som satt och betedde sig illa mot
folk. Mot din barndomskultur.
Ja. Jag hörde att han live twittrade. Han sa till mig sen efteråt att så jag live twittra så om Pannfestivalen.
Det var väldigt så, var exakt som Alvin såg ut.
Ja.
Han var väldigt så negativ, men bara så du vet, jag hade jätteroligt, så det är bara att han visste ändå att om jag skulle läsa det skulle jag nog ta illa vid mig av att han bashar min hemstad. Men ja. Så jag var på Pannfestivalen då. Så jag missade invigningen.
Mm.
Men den gick bra, hörde jag.
Uff.
Jag kan säga att det var som en underjordkväll, fast liksom upphöjt i, jag kan inte ta i här, men upphöjt i två. Det var så jävlar vad publiken skrattade. Och att alla komiker som var där var bättre än jag sett det någonsin. Liksom. Det var
ju så jävla, man blev ju bra, för att publiken var så jävla bra och på, så att man, alltså där hade man ju kunnat lata sig och bara så här stå och säga alla skämt som man hade tänkt säga och sen så gå av och känna att man hade gjort ett bra gig. Men, men ändå att man, jag kände att jag blev bättre själv också av att det var så bra omständigheter. Så det
underjordskadad var, är väl ett uttryck, va? Att en komiker kan bli underjordskadad. Underjord är då klubben.
Och hur blir man skadad?
Det är att publiken är så jävla bra och stämningen och atmosfären är så bra.
Och det är högt i tak.
Och det är högt i tak,
bildligt talat.
Ja. Mm. Och att man kommer undan med i princip vad som helst. Och publiken ger en chans på chans också. Om man misslyckas lite smått med något så skrattar de ändå.
Jag tycker bara det är en CP-skada att kalla detta för att vara skadad. Mm. För att det är som att man får gå in i paradiset. Och så bara känner man så, fan vad underbart det är här. Nej, det här kan inte vara bra. Det här är nog inte bra alltså. Jag måste vänja mig vid att det kan inte alltid vara bra.
Logiken ligger bakom ordet porrskadad. Alltså att när du kollar på mycket porr, så tänder du inte på vanliga
vanliga grejer längre.
Man kan ju vara så att man blir lite bortskämd med en jättebra publik. Det är väl ändå att om det då gör att man tappar förmågan att kunna liksom få någon Big Ben publik och gilla en.
Då är det snarare problemet att Big Ben är en pissig klubb då, tycker jag. Det är ju inte så att
Big Ben
man borde ha underjord som idealet då.
Ja.
Istället för att säga att det här var för bra. Så de här bra kan det inte vara. Det gick ju bra för mig ikväll, men det var ju bara för att det var så himla bra här. Nej, det var för att du var svinbra, Elinor. Och sen som du är sämre på Big Ben, ja, då är det ju den lokal. Vi ska jobba för att alla klubbar ska bli som underjord.
Men då kan man säga att Big Ben är klubbaktivism. Alla klubbar måste inte vara perfekta.
Nej, det är så. Men detta är ju ingen attack mot underjord.
Nej, jag förstår. Nej, jag har
men det kan också vara
bara att pratat med olika komiker om detta, så det är just ämnet. Men jag är tyst.
Ja, men det är också att då att också om det dyker upp en komiker som är väldigt skicklig på att kan ställa sig vilken scen som helst och få folk att skratta, ja, liksom ett material som är inte för grovt och inte för snällt. Och skämten är avancerade men inte för avancerade, så det funkar på alla. Då är den komikern så att säga Big Ben-skadad.
Ja, jag har sagt Max-skadad från den klubben i Malmö som jag känner till då. För då, där är det man måste anpassa sig till så himla bred publik liksom.
Ja.
Och de som har uppträtt mycket där, det märker man när de kommer till en annan klubb sen att oj, vad du är helt urvattnad liksom.
Man skulle kunna säga att Simon Gärdenfors kunde vara lite Big Ben-skadad, för då var det när han gav sig ut på sin turné, sin egen turné. För först så testade han ju fram, och han bor ju vid Mafia och Big Ben, de två klubbarna som är så gratisklubbar i Stockholm, där det är en publik som en vanlig publik så att säga. Och då funkar vissa skämt funkar inte där. Men så om de är kanske lite för grova eller lite för att man måste vara lite för stand-up van för att hänga med i skämtet eller så där. Och då när han gav sig ut på sin slapptimme-turné så märkte han ju det då att de skämten som kanske funkat dåligt på Big Ben, då jag tar med dem nu i min show, för nu kommer ju min publik som gillar mig av andra anledningar. Eller av så.
Ja, men precis. Jag kanske har irriterat mig lite på komiker som har som ideal att man ska kunna uppträda var som helst och hur som helst. För att jag tycker nog egentligen inte det får man göra om man vill. Men jag tror inte jag har det målet i alla fall. För jag kommer att bli ner och var det Soran? Nej, vad heter han? Sonneby. Hade något program på TV5 för 100 år sedan som var så att de skulle uppträda på så absolut omöjliga förutsättningar som möjligt.
Just det. Typ var det i ditt ansikte eller någonting sånt?
Ja, kanske det var en tågkupé och sen så typ en kyrka och så. Och då var liksom grejen, gissar jag då, att nu är vi så duktiga så att vi kan få vem som helst att skratta hur som helst, vad som helst. Men det är väl så, ska det väl inte vara?
Ja, men ibland kan det ju bli så, vad är det, lägsta gemensamma nämnare eller vad heter det? Minns?
Mm.
Minsta gemensamma nämnare.
Ja.
Jag vet inte.
Minsta.
Ja. Minsta, ja. Att då blir det kul, men det är tillbaks till det här med kroppsidealen då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Att de här slitsbrudarna, de alla killar tycker de är snygga, men det är kanske ingen kille som är så här, det här är min drömkvinna. Då kanske det mer är någon sån med stora öron och grisnäsa. Så det här är exakt min smak.
Ja, nej men precis. Jag kanske börjar tacka nej till liksom dåliga klubbar hellre än att försöka anstränga mig att bli bra på dem. För att jag tror att jag vill hellre leva mitt liv bra. än att jag ska lära mig uppskatta att äta knäckebröd till middag. Liksom. Så. Mm.
Jag skulle vilja både och. Alltså att ha då som huvudgrej att ha en egen publik. Som,
det är det handlar om. Ja. Har du en egen publik så kan du göra vad du vill med den.
Ja, men sen skulle jag vilja liksom ha ett set eller två, ett par 20 minuter som jag kan liksom slänga in och köra var, mer eller mindre vad som helst. Ja.
Det känns ju som att där kommer det in om man vill tjäna pengar på det eller inte. Mm. Alltså i kortsiktigt. För om jag skulle vilja börja göra företagsgig inom ett år, ja, då skulle jag få göra, liksom skriva en, jag vet inte, 20-40 minuter som funkar brett.
Ja.
Som kanske inte innehåller orden cancer eller våldtäkt eller sperma, ja, eller liknande. Och då kan man tjäna tvåsiffrigt 1000 på, ja, ett sånt gig. Om man gör ett sånt i månaden så kan man leva på stand-up.
Men det är en viss känsla också med att när man får en Big Vem-publik och skrattar åt någonting man vet att de inte borde, då vet man, då känns det ju rätt skönt också. Att jag, ja, har något skämt om ett dödfött barn.
Mm.
Och då testade jag det där. Och då var det ju att skämtet i sig var så pass bra så att de kunde inte skratta.
Mm.
Fast det här ämnet hade aldrig passerat om inte skämtet var tillräckligt.
Men det handlar väl mest om att inte bara att inte låta, att man inte blir lat liksom och tänker det här funkar vad som helst, för så tror jag ändå inte det.
Nej.
Går du bara in och är bra på Big Ben så kanske just ämnesvalen inte faller dem i smaken riktigt, men är du ändå bra så tror jag du kommer få skratt på något sätt.
Ja.
Kuriosa om dödfödda barnskämtet.
Ja.
Det är det skämtet som jag har hört som jag har blivit mest illa berörd av. Någonsin, tror jag.
Någonsin, eller av...
Någonsin, ja, jag tror det. Aha. Jag tycker att det är svinroligt och jag skrattar varje gång.
Du skrattar med
men
också.
Men jag blir på riktigt illa berörd.
Men är det möjligt att skratta gott och bli illa berörd samtidigt?
Ja.
Det är det.
Är det eftersmaken som är... Eller är det...
Jag tror att jag på något sätt har mer empati för de som har fött ett dödfött barn än kanske de som har cancer eller har blivit våldtagna, verkar,
ja,
som. För att,
ja,
sån skämt skrattar jag åt helt samvetslöst liksom. Men det är som att jag alltid tänker så, nu är det någon som födde ett dött barn igår,
ja,
här,
ja,
och det är nog mer det som tanken på det gör mig så ledsen.
Ja.
Liksom.
Ja, kanske.
Tanken tycker jag är lite lustig att de får för sig, den personen får för sig att gå på stand-up comedy dagen efter. Och så råkade det vara den kvällen som Anton, nej, körde skämtet. Det är så jävla mycket ironi i det.
Ja, det är, då måste man ändå tänka, ah, okej, okay, nu får jag skylla mig själv här. Det är inte Antons fel det. Jag läste i Malin Molins bok där hon beskriver om sånt därför att barnen händer sig. Det verkar så fruktansvärt.
Mm.
Så jag undrar om man är med om det själv. Ja.
Men vad, ja, är det, man kommer när det är värst om ett barn dör då? Alltså för det borde ju, Det borde ju vara så här tänker jag då. Om det är direkt så att det blir dödfött, då har man i varje fall inte lärt känna det.
Förutom 9 månader
minst, i hans minst kropp. Tid att tillverka det barnet, den människan, jämfört med någon som är äldre.
Alltså för sen har man ju
10-åring eller 20-åring, att det har ju tagit längre tid att tillverka.
Låt säga 20-åring. Ett föräldrapar, de har dem då, de är i 9:e månaden med ett barn. Sen har de ett barn som är 5 år. Låt säga ett barn som är 3 år, ett barn som är 6 år och ett barn som är 34.
Jävla sladdis. Ja.
Vem väljer dem?
Men alltså, för jag förstår vad du menar, för att så länge barnet är i magen så räknas det väl som foster, frågetecken. Och jag tror att då är ju gängse syn på det att man ska hela tiden räkna med att det kan gå åt helvete tills barnet är fött i princip. Det finns ju de som inte köper någonting för, alltså inga, de inreder inte ett babyrum, de köper inte ens blöjor liksom, för att de räknar så mycket, eller så. Man vågar inte räkna med.
Det hinduistiska att den här vasen är redan trasig. Att man har en hel vas och så tänker man att den är redan i sönder.
Okej. Okay. Varför gör man det?
Jo, för att sen när den går i sönder så ska man veta det att det här var oundvikligt. Så att jag var inte ledsen att den var i sönder. Jag var inte ledsen att den nu är trasig. För att den har egentligen alltid varit det, utan det var att jag uppskattade den när den var hel.
Ja.
För jag
visste eller, att det var någon egentligen filosof som sa att om ett barn som dör så ska man istället för att bli ledsen för att Gud tog det ifrån den, ska man tänka tack Gud för att jag fick låna den här människan i 5 år eller hur många år man då hade. Mm. Men jag är ju gravid nu och tänker ju inte så att vasen är trasig.
Nej, det kanske är bra också.
Jag har hela tiden förutsatt att det kommer bli bra.
Men det är för att du inte är hindu.
Ja, precis. Men så tänker jag att man kan inte gå runt och leva så riktigt i 9 månader.
Nej.
Det är nästan omöjligt.
Nej, jag tror bara att folk försöker. Jag tror det finns någon sån här vidskeplighet nästan hos vissa. Att
det var någon som sa så till mig. För jag sa, jag vill kolla barnvagnen. Och sa, ska ni göra det redan? Mm. Men tänk om. Alltså, hon sa så. Man vet ju inte om barnet dör. Så.
Vi ska köpa en cykel. Men tänk om det dör imorgon.
Ja, men exakt. Jag sa det. Faktiskt det svaret jag gav.
Men med vissa saker kan det ju vara värt. Alltså som vantar. För de glömmer man ju alltid, en vante, överallt. Då kan det ju finnas en poäng. Man kommer göra det kanske 30 gånger under sin livstid. Glömmer man vante någonstans.
Solglasögon också.
Ja, solglasögon. Då kan det vara en poäng i att man tänker på solglasögon. Mm. Mer som att de här finns inte egentligen.
Just det. Jag är glad så länge jag har dem.
Ja, precis.
Varje gång jag hittar dem.
För att det är jobbigt att hela tiden gå och bli sur för att man har blivit av med något.
Ja. Men barn är ju kanske
inte solglasögon.
Nej. De skyddar inte mot solen, det är nämnvärt när det kommer. Nej, men för jag har släktingar som var det, barnet dog i 9:e månaden i magen. Och det är kanske därför också som jag tycker det är obehagligt.
Käften, säg inte sånt.
Nej, jag skojar ju bara. Nej, men, och då finns det ju liksom inget så här, ja men då är det som en menstruation nu. Utan man måste ju fortfarande föda barnet. Fast man vet att det här kommer inte vara något glatt.
Nej.
Nej, det är precis. Det gör lika ont ungefär och
det är det är också svårare för att barnet hjälper ju till med att simma lite, tror jag.
Har du tänkt på det när du drar skämtet? Att det är så?
Nej, men så jag undrar när man på något sätt börjar räkna det som att man tar det för givet att barnet kommer att leva. För att man får ju inte berätta det, eller så, man ska ju inte berätta att man är gravid de första, vad är det, 12-16 veckorna?
Ja, 12, tror jag.
För att det är typ bara mens ändå. Ja. Alltså, det är ingen som får bli ledsen nästan om fostret dör så tidigt.
Man får inte bli ledsen.
Nej, men för det är så här, nej, det ska du inte berätta för någon, för då måste du berätta sen att det har dött. Bara, ja, men kan man inte bara få göra det då? Kan man inte bara få berätta så, ja, vi var gravida och var jätteglada, men nu dog barnet, jag är jätteledsen.
Varför är du så himla ledsen?
Det ska du inte lägga på andra människor. Det ska du bära själv.
Är det inte
dina närmsta vänner ska inte behöva höra
så. Är det inte
var inte jävla downer nu?
Men är det inte en kvarleva från forna dagar när barn dog hela tiden liksom i att graviditet och gick
snett. Ja, men de gör det för de första 12 veckorna och dör hela tiden tydligen.
Mm. Okej, okay, ja.
Det är
ja.
Hög procent. Men jag sa ju det till min tjej att vad fan, det klart ska berätta folk. Hon gjorde inte det. Ja. Men för jag sa ju direkt, men om det händer någonting, då blir vi ju ledsna.
Ja.
Då ska vi inte säga det heller då. Så.
Det men är så roligt för det. Jag hade aldrig kunnat gå 12 veckor utan att någon, alltså... Så det händer ju så mycket
grejer då under de 12 veckorna. Alltså. Man mår piss också om man slutar dricka och beter sig plötsligt helt annorlunda.
Ja,
vad är det med det? Inget särskilt.
Nej, men det blir ju någon form av fars. Jag vet när vi det var en julafton hemma i min familj, så syrran som alltid tar en snaps till julbordet och tar några glas vin gick runt och drack alkoholfri öl.
Ja.
Och så blir det blir ju lite fars. Och ja, ja okej, hon vill inte berätta igen för mig. Och som ja, mamma och pappa vet ju, märkte man, för de hade köpt alkoholfri öl och sådär. Men då ska man bara sitta här nu och låtsas som att hon har börjat dricka alkoholfri öl av någon anledning. Och hon som var så glad för att ta en snaps till julbordet.
Man börjar gå på AA-möten bara för att kunna. Man kör bil överallt.
Ja. Nej, alltså en, och liksom i man då tänker jag, men det är väl obekvämt om jag då tar upp det, för jag hade ju kunnat bara säga då, ja du är gravid, fattar jag. Så nu, du har ju mer eller mindre sagt det genom.
Så
att,
nu är det ditt fel om jag blir ledsen om det dör inom 12 veckor.
men
jag tror inte det är det att man gör andra ledsna.
Nähe.
Jag tror det är att det är implicit att det blir jobbigt för dig att behöva berätta att du har mensat ut ett barn.
Mm.
Att du ska slippa säga det.
Jag kunde inte ens hålla kvar i det här lilla.
Nej. Är det inte också att man vill slippa hur jobbiga folk kan vara, så här att folk kanske undviker att ringa till en och de vet att oh, nej, vi ringer inte till dem nu, va? För de vet inte vad man ska säga till dem.
Är det så, om jag får cancer, kommer ni sluta höra av er till mig då?
Jag kommer skriva en ny tajt kvart.
Ja, men det låter helt sjukt. Jag skulle väl, eller skulle jag det? Jag kanske skulle sluta. Ja, man ska vara med på, nej, du kanske inte kan vara med på den. För
då kommer vi börja kalla dig för C.
The big C.
Jag har faktiskt haft sådana fantasier om att jag skulle få cancer, att det skulle vara så jävla bra för De La Sport.
Ja.
Alltså att det skulle bli så jävla stor podd och sen skulle jag dö och så skulle det bli så jävla gött.
Nej, men
tänk om ni bara
också
förlorar lyssnare.
Man hör ju inte om man, alltså vad fan var det? Åh, min mamma sa något så jävla roligt. Jo, hon har lyssnat på Annika Lands sommarprat. Mm. Har ni hört det?
Nej.
Hon pratar mycket om sin cancer som hon nyligen har blivit frisk från, frågetecken.
Jag visste inte jag.
Nej. Och hon har inte pratat om det någon annanstans. Så hon gjorde det till en ganska stor grej att hon gick ut med att hon hade haft cancer, nu hade det varit jättejobbigt, bla bla bla.
Oj. Mm.
Och så frågade min mamma om hon hade lyssnat på det. Och hon bara, ja, jo, jag hörde det. Jag bara, ja, tyckte du inte var bra eller? Jag tyckte det var jättebra. Hon bara, nej, det är ett sånt jävla tjat om cancer. Jag bara, men vänta. Hon har aldrig pratat om att hon har cancer. Hon bara, nej, men det har väl alla nu för tiden. Som att hon tyckte det var så modediagnos.
Ja, just det.
Vem fan har inte det?
Alla har ångest, alla har cancer.
Ja, det har
det. Min nya jobb, alla har cancer. Det är ju ingen riktig diagnos heller, det är bara något ni hittar på.
Det är bara en personlighets...
Har du lyssnat på nya Dela Sport? Nej, det är bara, han sitter ju där och... han sitter ju där och bara gnäller om sin cancer. Så.
Det är lite deppigt, man vill inte höra det.
Men jag
har
blivit
kroppsaktivist också när jag lägger upp bilder på sin böld.
Sin så hårlösa kropp. Som...
Men jag anklagade ju dig lite för att vara en narcissist häromdagen. Och du verkade... Ta åt dig, och det är väldigt, väldigt starkt. Eller så, du har gärna tagit upp det igen att jag, och försökt hämnas lite.
Ja, men skämtsamt. Det var nog med att jag försökte göra skämt av det på sen.
Ja.
Men ja, så försöker jag väl hämnas lite sen.
Ja. Men jag menade detta som att jag känner släktskap bara till dig. För att jag har drömt lite om att få cancer och liksom att man får så mycket uppmärksamhet. Alltså jag är liksom två steg ifrån att ha Munchausens syndrom. Att man liksom hittar på att man har en sjukdom bara för att man vill få uppmärksamhet. Typ.
Ja.
Men då är ju då risken som vi var inne på att då slutar vi höra av oss till dig. För att vi orkar.
Det är ju tradigt. Men...
Och då får du ingen uppmärksamhet alls.
Du är som Tobbe Ströms ex-flickvän.
Mm.
Ja.
Fast jag är inte riktigt... Jag har inte gått så långt.
Har ni pratat om det? Att hans...
Jag och Albin nämnde det lite. Vi gjorde en sketch av det också i förra Specialisterna.
Men ni pratade om det på ett väldigt respektfullt sätt ändå.
Ja, ja, jo, det får man väl göra. Alltså jag led ju lite med honom.
Ja,
att det är ju fan tradigt alltså.
Jag har bara träffat Tobbe 3-4 gånger, så jag har inte den att jag måste vara taktfull. Att hans ex lurade honom att han hade cancer, att hon hade cancer.
Ja.
Fan, jag har ju varit i en roast med Tobbe Ström.
Ja.
Och då skämtade jag ju om hans cancer ex som hon då var känd som.
Ah.
Var hon inte känd som, men jag tog upp det och sen så nu så blev jag liksom påmind om de skämten.
Du blir arg för att dina skämt blev så lama nu.
Nej, utan jag fick liksom dåligt samvete för de skämten igen. Och nu tror jag att jag har blivit lite känsligare för vilka skämt jag är redo att dra än vad jag var då.
Mm.
Och blev så här, åh jävlar vad jag sa. Skit. För att vi sa innan roasten då, så sa han så här, det är lite jobbigt, jag har ju typ ingenting på dig. Och jag bara, aj. Nej, men då stryker jag lite grejer då. Han bara, nej, du får inte stryka någonting, utan bara kör allt du har. Jag bara, okej. Och tog bland annat upp det då som ett skämt. Men, det är...
men då visade det sig egentligen att det var inte så farligt. Alltså, nej. Eftersom det inte var på riktigt. Så att du har egentligen mindre anledning att ha dåligt samvete nu.
Ja, egentligen borde det vara att jag bara,
ja.
Nu kan men, han inte ha känt någonting.
Ja, men du kanske blir påmind nu om hur jobbig den perioden i hans liv var och sådär.
Precis. Ja. Att jag har fått lite mer empatikänslor nu än vad jag hade då.
Ja.
Och liksom...
Men det här låter ju superspännande. Jag vill se en tv-serie om detta eller en dokumentär.
Jag tror det kommer i ett arkivsamtalavsnitt. Mm. Så kommer han att berätta. Och sen tror jag... Ja.
Jag hoppas att det är bra för honom också att han får prata om det. För det kändes ju som att han gärna ville berätta för folk.
Jag skulle lite höra hennes version också. Varför i helvete gör man så?
Ja, det är väl att, vad är den diagnosen?
Münchhausen, tror jag det heter, syndrom.
Men det är väl att man ger sina barn sjukdomar?
Nej, då heter det Münchhausen by proxy. Jag har kollat på House både 1 och 2 gånger, va? Men att då är det bara att man söker hjälp själv.
M&M's mamma hade väl också det då, att hon lurade M&M och resten att hon var sjuk hela tiden.
Jaha.
Under sin uppväxt.
Men då för att få uppmärksamhet?
Ja, då är det kanske mer för att få uppmärksamhet från läkare.
Men då kan du ju göra det, Elinor. Du behöver inte få cancer. Utan nej, det kan ju... Det var det du sa innan, kanske. Det var då jag trodde på proxy.
Att jag tror i och för sig att jag kommer få cancer ändå som straff.
Okay.
För alla de vidriga cancerskämt.
Leif G.W. Perssons mamma var ju också så. Han hatar ju henne, va?
Jaså?
Ja, för att hon var sån också. Münchhausen.
Mm. Ja, man, det är nog svårt att liksom sympatisera med någon som har, det är en väldigt extremt osympatisk sjukdom. Man framstår ju som en jävla gris.
Vi hade en teori om att det hon försökte göra var att hon försökte lura Tobbe att hon hade Münchhausen.
Ja, just det.
Så det var därför hon ljög om att hon hade cancer. För att det är nu den riktiga lurningen sker. Hon har egentligen inte Münchhausen.
För det är en ganska, jag tänkte det när ni sa det, att det är konstigt att ingen har kommit på det skämt innan, men det är så, det är för enkelt så det blir bra.
Ja.
Det blir perfekt på det sättet.
Ja, men det är väl lite som det här med hypokondri.
Mm.
Att det är en sjukdom. Så om man inbillar sig själv att man har hypokondri, har man det då?
Mm. Precis.
Mm.
Ja, det är lätt att få folk att skratta.
Ja.
Det är svårt att få dem att tänka.
Det är sånt jag sitter hemma och tänker på. Det var ett vanligt makttillägg, så som ni har i Stockholm med nu är jag singel.
Ja, ja.
I Malmö förr så var det är sånt jag brukar sitta hemma och tänka på.
Fy fan vad lame. Fick man skratt på den svansen?
Ja, ja.
Det låter lite så att man tycker att man är lite speciell liksom.
Mm. Mm. Ja, jag är helt sjuk i huvudet, va? Mm.
Jag är som jag kan sitta och få vilka såna konstiga tankar. Mm. Så bara,
vad får du alltid från, brukar de säga? Mm, ja. Eller du är för rolig.
Har ni, får ni den ibland, så vad får du alltid från?
Ja, men det är väl mer så här, min morsa kan säga den.
Men jag har ju ett vanligt dagjobb till skillnad från er. Du har ju på radio, men där förväntas du ändå att du ska vara rolig.
Ja. Och så,
jag har ju ett jobb där jag inte förväntas vara rolig. Och då har man ju kollegor som säger det. Och,
Ja.
Har alltid haft. Du har väl också haft det på
ja, jobb.
Men menar de inte bara att du stjäl då? Vad får du alltid från den här dyra så klockan till, och så?
Jag har så svårt att förstå liksom, så här, hur det kan vara en gåta för någon så här, att så, var man får saker ifrån. Att det, alltså, det är väl mer imponerande kanske. Jag kan bli så, hur kan någon få så mycket hela tiden?
Yeah.
Men att man fattar ju, någon gång har man ju en originell tanke. Och då vet man ju, ja, det var så här jag kom på den här grejen.
Men det är väl det att det är bara tråkmånsar som säger det. För det är så otroligt för dem att man kommer på något roligt.
Ja.
Eller en ny vinkel på något.
Ja, men då kanske inte du umgås med så många tråkiga människor. Jag tror inte jag gör det längre heller. Men ibland ser jag folk på stan. Ja, men jag tittar på någon som spelar som minigolf. För det syntes att det var sån där företagsgrej i Folkets Park. Och så satt jag där och drack kaffe. Och då bara såg jag på dem. Alltså de hade så oerhört tråkigt. De killarna har aldrig tänkt en rolig tanke i sitt liv, tror jag. Så att de skulle nog kunna bara bli så imponerade. Oj, vadå? Gräslök? Jag har tänkt på att det är två, att det är gräs och lök. Oj, oj.
Verkligen. Men jag växte upp i Bjärnum och Hässleholm och sådär. Och jag jobbade ju flera år i Hässleholm. Och där är det ju jävla låga krav på att vara lite crazy. Jag jobbade som massör där och då jobbade frisörer på samma salong. De har ju ingen tröskel för koko. Alltså det var någon gång som jag åt till lunch. Jag hade ingen lunch med mig, så jag gick och köpte en tomat, lite gurka och en fetaost. Hackade det till en lätt sallad.
Ja.
En av frisörerna tittar på min mat och bara, ah, du är för rolig. Jag bara, ursäkta? Är det detta som krävs för att man ska vara så? Var får hon alltid från den? Så det är lätt att känna sig unik och som ett sär.
Ja, det är lite så när man hamnar i ett mer då ett sammanhang med folk som inte då jobbar med kreativa saker eller har kreativa intressen och så.
Vanlisar.
Som jag försöker undvika det ordet.
Varför undviker du det ordet?
Jag tycker det är, alltså för många av mina bästa kompisar är vanlisar.
Ja, men det är därför du får säga.
Men vanlisar är ju inte bara att man inte jobbar med humor.
Nej, men jag förstod det så först. Ja. Att vanlisar var folk som inte jobbar med kreativa saker eller gjorde så mycket kreativa saker. Men liksom, om man tar då mina kompisar till exempel Jerry eller Bögjimmy.
Så himla icke vanligt utan att träffa. Jag bara sätter på bild. Man ser att de inte är det.
Ja,
de är ju
något. Ja, för det är väl det jag tycker då liksom. Ja. Att även om de liksom har så vanliga jobb och gör vanliga grejer så uppfattar jag ju dem inte som vanlisar.
Ja, det är frågan vad definitionen för en vanlis är.
Ja, då är vanlis egentligen en tråkis.
Nej, men en vanlis kanske är så som man ser den här salladen och tänker, om jag hade gjort en sallad då hade jag haft gurka, tomat liksom.
Men, men kan inte det ha varit en härskarteknik bara? Att,
jo, hon hatade mig också.
Ja. Jag tror det kan vara en härskarteknik att någon säger så här, när det är uppenbart att du inte försöker vara rolig, och så låtsas de då tro att det här, nu försöker du vara rolig. Här, du gör en sallad av de där ingredienserna. Du är för rolig du. Så är det lite så här.
De kommer med såna grejer hela tiden. Jag sa någon gång att jag ska köra stand up och de bara, ska du? Det hade jag aldrig trott.
Det var tur du tog det från Hässleholm.
Okej, det här med salladen. Vill du ha visserligen det här med salladen? Man bör kunna sätta.
Ska du prata om det på scenen? Eller? Men också någon, när jag hade sagt upp mig så sa jag det till hon, du är för rolig tjejen. Hon var så ett år äldre än jag, betedde sig som 40 år äldre. Och så sa jag så, jag har en månads uppsägningstid nu för jag har sagt upp mig. Hon bara, ska du sluta? Jaha. Jag har alltid hatat att du går och visslar hela tiden.
Snyggt!
Du hörde att jag sa att jag har en månad kvar. Sket hon är. Hon behövde få det ur sig.
Men om du hade kommit med kepsen bak och fram, hade någon varit så, bak och fram?
Hade jag kommit med keps kan jag lova att jag hade blivit utskrattad. Helt tokig, va?
Ja.
Men jag är vanlig, så jag har nog kanske lite mer nedlåtande syn på det än vad det låter som att du har, Simon. Ordet vanlis.
Nedlåtande är jag ju. Det är ju en härskarteknik det också. Ja. Kallar de för vanlis.
Ja.
Ja, men då, det är omvänd härskarteknik.
Nej. Det är ett sätt att säga att jag är mycket intressantare människa än vad du är. Ja. Så att, för du kollar på Paradise Hotel. Eller vanlis.
Men vart skulle jag med det då?
Du skulle Ja, vad fan var det?
Jävla sidospår. Vanlisar.
Det var jag som avbröt dig.
Var man får saker sa, ifrån.
Folk som jo, inte jobbar med kreativa. Att folk som blir förvånade.
Jo, det är lite den här superkraften när man hamnar i ett umgänge med då vanlisar. Mm-hmm. Det kan vara då på arbetsplats eller något annat.
Mm.
Det behöver inte vara det. Såklart inte. Men till exempel, då blir ju det som en superkraft. Att man har då jobbat upp humorhjärnan. För att det är väldigt så hackiga saker som är, i ett sånt sammanhang får en att framstå som man är briljant.
Ja, jävlar.
Jaha, nej, jag tänker snart tvärtom. Att det blir som jag är för mina grejer. Alltså att jag märker här skämtas det på saker. Jag blir bara trött. Folk säger så. Sånt går jag och tänker på hela dagarna. Och så skrattar alla gott åt den taglinen. Och så blir det, vad ska jag säga här nu? Det här är det som är kul i den här världen.
Ja, fast du kan ju då bara anpassa din humor. Anpassar du så att du kör liksom så lättbegripligt som möjligt. Men ändå så kommer du att framstå som extremt kvicktänkt. För att du kan formlerna. Du vet när du kan slänga in en medveten vilseledning. Mm. Ett medvetet missförstånd.
Tänk att det är som när Stålmannen kom ner till jorden. Och bara... Jag kan ju hoppa högre.
Ja.
Jag har någon slags super, ska vi kalla det superkraft.
Ja, men det passar ju bra då att det här S-et är på.
Ja, men för det är väldigt lätt att känna sig rolig, men det är inte roligt att känna sig rolig i de gängen. För man är så här, ja, det här är ju som att, om jag är idrottsman och tävlar i Paralympics liksom.
Ja.
För de, ja, det är inte svårt att vara roligast i ett gäng. Om jag gick ut med ett gäng från...
Men det måste vara Paralympics då. Det kan inte vara att vanliga är bara som en idrottsman som tävlar mot folk som inte är idrottsmän. Utan det är då att de är handikappade.
Ja, jag har ju extremt nedlåtande scen.
Jo, men det var som jag på handikappstranden. Då gick inte jag känna mig som en sexig gud. Utan jag gick snart tänkte att det var tråkigt att alla andra...
Jag gillar också att du exkluderade de som deltar i Paralympics som idrottsmän. Alltså, så att vara en idrottsman normalt i Paralympics.
Ja, det var många fel där från Svensson. Men skit i det, det var satir.
Det är uppenbar satir det här, va?
Ja, det var uppenbar satir.
Humorpodcast. Det är under comedy-kategorin här. Så.
Man måste ju se till sammanhanget här.
Att jag har vidre värderingar.
Men om ni lyssnade tidigare, va? Så satt jag och var på kroppsaktivisternas sida. Jag tycker att ni kan med då ta till och fäste på, va?
Men det är märkt att det är ingen som bryr sig om.
Nej, nej, det har ni glömt väldigt snabbt. Och det har ingenting att göra med att jag också är lite tjock. Det hade jag varit ändå, även om jag var enligt idiot.
Om jag hade varit handikappad i jävla CP hade jag kanske inte heller suttit. Hade jag inte suttit här och sagt så heller. Det har jag alltid varit tydlig med, va? Men det här med då kritiken mot män som blir feminister när de får döttrar.
Ja.
Det är lite så, när tror folk att man blir någonting om det inte är genom... Så saker som händer. Alltså.
Men det är en infantil grej att bli, ja, men vadå, när du fick en dotter.
Jo, det
du vet
det,
väl men... om att det finns kvinnliga varelser i världen.
Men är det...
Innan du fick en dotter.
Då, detta här då. Så här kör vi då. Det är lite ironiskt, va? Vi tar att den här fördomen om kvinnor, att de är tjatiga och att det blir alltid fel. Man gör det...
Det där säger du.
Ja, men så, ja, men jag gick ut med soporna. Nu när jag sa till dig, ja. Att det blir ju då... Det blir ju att... Det blir ju så dumt då. Så, ja, men jag blev ju feminist. Ja, nu när du fick en dotter, ja. Att då blir det lite att de...
Nej, så här är det. Man antyder att du inte är en riktig feminist, för den enda du bryr dig om är din dotter.
Mm.
Så säger du så här, nej, men jag vill inte att hon ska bli tafsad på. Nej, okej, så du har inte empati nog att kunna tänka att någon annan inte ska bli tafsad på.
Men,
då är du inte feminist, du är bara en familjefar. Du är en pappa.
Men samtidigt så har ju då såna antirasister som åker runt och föreläser, som en gång har varit med i någon vikt maktrörelse, men sen fått ett uppvaknande. Det är inte mycket kritik mot dem. Att så här, ja, nu blev du när du var 30. De har ju rätt hög status.
Ja, men det var väl inte så att de fick en vit barn. Dotter. De fick ett svart barn, ja.
Nej, men de kanske har fått något annat.
Ja. Men kan man inte bara vara tacksam att snubben har blivit feminist nu? Ja. Kan man inte vara tacksam?
Det är väl
bara
tacksam.
Rikta sin ilska.
Han är ju inte feminist, han bara älskar sitt barn. Och så säger han att han är feminist.
Ja, men... Det är inte som att om någon också bara... En man säger, jag är feminist. Och jag bara, åh, tack. Snällt. Tycker du att jag ska ha samma rätt? Lägg av nu. Inte ska väl jag gå.
Tacksam. Inte bara tacksam. Fan. Lite tacksamhet är allt det kräver.
Nej, men om en rasist hade liksom sagt så här. Och sen träffade, alltså på, gick på och köpte en pizza. Och så var en så jävla trevlig kille där inne från Iran. Mm. Nu är jag ju inte rasist längre. Då hade man sagt så här, ja, fast det är du nog. Eller du, eller jag menar, ja, då är du ju bara dum i hela huvudet. Att du aldrig...
Men då vill jag gärna ha en lista. Så jag vet vilka anledningar är okej att bli feminist över. Och vilka anledningar är inte okej. Så vet jag det att när jag stöter på något i mitt liv som får mig att tänka till. Så det här är fan alltså orättvist. Det här vill jag egentligen gå till kamp på.
Om man har varit och så finns det i tredje världen och sett fattigdomen. Ja. Nu tycker jag, fan, det här kapitalismen är inte bra. Alltså. Ja. Ja, när du var på besök där, ja.
Då förstod du, ja. Ja, när du var i den byn, ja. Och så konsekvenserna av din konsumtion. Ja. Då passar det. Alltså, ja. Bara ha en lista så jag vet att här är ett giltigt skäl och här är ett skäl som inte är giltigt. Mm. Och så kan jag då bara skita i det när jag får den känslan. Så, min kompis fick en dotter. Är det okej? Okay? att han upplyser mig. Så, ja, men så det upplyser mig lite. Och då att jag får säga, ja, det är fan orättvist att de behandlas så olika på dagis. Eller att det är så här.
Man,
ja. För annars undrar jag, när fan ska man lära sig grejer? Alltså...
Man kan ju kanske säga, jag växte upp med en ensamstående mamma som lärde mig feministiska värderingar. Men då är det så här, ja, det är för att du har en ensamstående mamma.
Ja.
Du bryr dig bara om din mamma, det är det.
Om du hade bott med din pappa istället på Island. Ja. Tror du det hade varit lika feminist? Nej, hade du
nej,
inte va?
Nej, precis. Du bryr dig inte om alla kvinnor exakt lika mycket.
Nej, er argumentation funkar inte. Det är fortfarande knäppt att säga att man blir feminist när man fick en dotter. Jag tycker det är väldigt knäppt att säga att man blir feminist, punkt.
Va?
Var det inte det din stand-up handlar mycket? Du bara sa, är du feminist? Och så blev det så konstig stämning i lokalen liksom, för att alla visste oavsett vad han skulle säga där så skulle det bli knäppt.
Ja, för jag hade precis snackat skit om alla killfeminister och sagt att de antingen är bögar eller douchebags. Och sen så frågar jag en kille i publiken, är du feminist? Och då säger han nej. Och jag bara, nej. Well, this is awkward. Alltså, superdubbel bestraffning på honom. Men fruktansvärt roligt blev det. Att jag inte ens hade tänkt på att jag satte honom i en konstig
situation. Nej, du tänkte för det var
nej,
väldigt roligt.
Nej, jag bara använde härskartekniker helt utan att tänka på det tydligen.
Men jag vill bara veta varför det spelar roll. Varför man blir något. Alltså så Michael J. Fox, ja nu så passar det att bry sig om Parkinson nu när du har fått det, va? Den här jävla insamlingen du håller på med, det är bara skit. Jag har ingen respekt för Michael J. Fox och vad han har gjort för folk med Parkinson.
Alltså för min del är nog det största problemet att de är så jävla töntiga. De här som skriver så här, öppet brev till min dotter om 20 år. Oh nej, tänk om du har blivit tafsat på. Det gillar inte jag. Alltså,
det är så dels så, jag är feminist, det är så konstigt att säga. Vad var du innan då? Eller vad är det exakt som har hänt med dig? Du har fått en dotter nu. Finns det några exempel på detta förresten?
Ja.
Det finns det, va? Eller sitter vi och snackar om en halmdocka här som aldrig har funnits?
Men är det inte lite det här att de förväntar sig att folk ska, åh vad du är duktig som har så fina åsikter.
Man vill ha en medalj för att man då, ja.
Det blir för fånigt. Och det är så här. Slow clap.
Wow. Men det är lite så, jag har slagit barn hela mitt liv. Sen fick jag ett barn. Och då insåg jag, det kan man ju inte göra.
Sen slog jag ihjäl mitt barn.
Så nu har jag insett att jag är emot att slå barn. Och då får man ju ingen medalj heller.
Det är lite sån här Chris Rock-rutinen. Så här, niggas be like, I take care of my kids.
Va? Jag fattar inte
alls. Att de skryter
om att de tar hand om sina barn.
I've never been to jail. You're not supposed to go to jail.
Ja, men exakt. Man har så, man sätter väldigt låga förväntningar på sig själv.
Ja.
Genom att skryta om den nya. Jag är för allas rätt att andas, va?
Ja, men det tycker jag är en annan fråga där. Att, alltså, här handlar det om hur man blir någonting. Men sen hur man, hur störig man är med det när man väl har blivit det. Det är ju en annan, annan femma.
Ja,
alltså jag hade också stört mig på någon som så här skriver till min dotter om 20 år. Och ett sånt öppet Facebook. Det är ju störigt oavsett varför man blir det. Men,
ja. Men jag tror, eller för min del så kommer det därifrån. Liksom, att man har för låga förväntningar på sig själv. Men...
Ja, men det jag kan hålla med dig om att skryta om att ja, så det var en tjej som däckade i min soffa och jag våldtog henne inte, och så ska hon få liksom få beröm för att de inte våldtog.
Ja.
Jag lät bli. Ja. Jag lät bli.
Pilla lite kanske. Alltså såklart pilla så avbrott mitt i.
Alltså, det är ännu svårare va, när man väl har börjat. Sluta mitt i, herregud.
Ja, alltså, för jag gillar ju så. Jag kör gärna ett par gånger va. Och nu var det max en, två gånger vi hade sex med varandra.
Ja, det är skydd. Jag tänkte på
det är tråkigt om hon ska bli gravid.
Och nu har hon fött en dotter va, så nu bryr jag mig om kvinnor. Det skulle jag aldrig göra nu. Nu har jag en egen dotter. Nej, men ja. Men jag håller med dig om att det är lite...
På något sätt måste man ju bli någonting.
Ja, men exakt. Att, visst, man kan tycka det är fånig anledning. Eller så här, som Simon sa, vad var du innan då? Men också så här, ja, men ändå bra antar jag.
Och då tänker jag att få barn, nu har jag inte det själv.
Vad du vet, man har kanske några på bygden.
Ja, det kommer. Men då tänker man att det är då något, du har ju det va?
Mm.
Det är något av det största som händer en i ens liv va?
Mm-hmm.
Eller, ledande fråga.
Jag är inte färdig med att leva.
Nej.
Nej. Ja, men det var väl större att jag föddes kanske. Det var större...
Ja. Men åh, du är så jävla
jobbig. Ja, men det måste ju vara det största som hänt i mitt liv.
Det här krävs lite för att det här ska...
Annars hade ju inte mitt barn blivit fött heller.
Du... Komedi och konferens var det största.
Ja, det var fan... alltså, min 10-åring har lärat, men alltså, han har inte gjort en festival.
150 biljetter de sista två dagarna. Mm. Där var det.
Att jag knullade, det var kanske större, för annars hade jag aldrig fått barn överhuvudtaget.
Ja, men om man tänker då att det är då i regel är det då bland det största som händer någon under deras livstid, det är när de får barn. Och om man inte ens får räkna med det som en viktig sak som formar en, så vad ska man då räkna? Alltså det är ju, det borde ju ändå, det hade ju varit konstigt om det inte påverkar ens världsbild.
Problemet är väl ordet feminist bara. Vad är det som har hänt i ditt huvud när du fick din dotter? Var det plötsligt att du alltså vad är det liksom, vad var själva förändringen?
Jag undrar om de säger så här rakt ut, nu har jag blivit feminist sen jag fick en dotter. Alltså i de här krönikorna som jag tänker på, så är det nog mer så här, nu inser jag. Eller så bla bla bla. Kanske inte så här, nu har jag blivit feminist. Eller? Jag vet inte.
Men kan det inte vara, så här väldigt självkritiskt och samhällskritiskt att man inte har fått värderingarna från föräldrar och så här tidigare, att det krävdes att man själv skulle få en dotter för att kunna få den liksom sympatin eller?
Ja. Ja, det är klart.
Och sen tacksamheten då som man eftersöker också.
Ja, lite tacksamhet.
Kan du bara vara tacksam nu när jag äntligen har...
Men borde man kanske ha ungar i skolan som åker runt så köttfabriker, så tänker jag. För många blir vegetarianer när de har varit i en sån slakteriställe.
Ja, man borde...
Eller att man slaktar sitt barn.
Nej, men man får ett husdjur.
För att alla vet hur det går till i slakterierna, typ. Men man vet kanske inte riktigt om man inte varit där.
Ja.
Om man väl kommer in där så blir man kanske så, oh fy fan, jag kan inte äta kött mer.
Ja.
Kanske.
Det är lite samma.
Ja, det är lite samma, ja.
Ja. För folk som har många djur som växer upp på gårdar och sånt, de får ju ofta, de blir ju sällan vegetarianer för att de ser det mer som ett naturligt kretslopp. Mm. Att lammen ska promenera här i ett par år och sen så ska de slaktas.
Walk the green mile.
Det är lite så som jag säger med patriarkatet.
Ja,
att det är naturkraft som vi ska kämpa mot.
Kvinnorna ska gå här några år.
Ja,
så ska de sagt.
De ska kunna borttag. Gå fritt här ute på gatorna utan att bli trakasserade i några år.
Men sen så ska vi alla den vägen vandra.
Ja, jag växte upp med massa av kvinnor, va? Så att jag fick ju den bilden av att det var så det skulle vara. Vi skulle behandla dem så.
Men undrar om det finns det omvända då? Folk, killar som har varit är väldigt feministiska och ser sig som feminister, men sen får de en son.
Då inser de att killar är mycket bättre.
Ja, men så är det nog för mig. Att eftersom det perspektivet inte tas upp så himla mycket, men alltså fan vad jobbigt det är för han i skolan liksom. Mm. Men det är det för alla unga såklart. Det kanske inte har med hans kön att göra. Men det är ett jävla helvete att gå i skolan och ha kompisar och de bråkar och då är man blir orättvis. Det är någon större kille som håller på jämt och skriker i klassen och så.
Ja, om man då tar det manliga perspektivet eller hur det är, hur det är för pojkar i skolan, så är det ju, alltså det som pojkar kan åka ut för, det är dels då att på ett sånt fritids så har du då en tjejhörna och en killhörna, fast det heter inte så. Mm. Men tjejerna får leka fritt med alla leksaker. Killarna får, är svårt för en kille att gå in och leka med dockor. En 6-7-årig kille. Och likadant att fritidsfröknar är mycket mer på pojkar att de ska ut. Om de sitter och lägger pärlbrickor eller något sånt. Så du ska inte ut och spela lite bandy. Du ska inte ut när de andra spelar fotboll.
Jag har ett exempel på från min son. Jag såg när hans kvinnohat föddes. Det var,
han var det när du visade en bild på en kvinna? Bara, det här är en hora.
Nej,
såg det var, du det tändas i ögonen?
Lagt in en egen bild i en sån giraff. Sen elefant. Hur låter elefanten? Den låter tut tut. Och hur låter lejonet? Det låter rah. Och sen så, och sen en sån som du skrivit ut i klippart. Bara en sån blond tjej. Så, det är en hora. Hur låter och de
leder.
Ut med soporna. Alltså då såg jag hur kvinnohatet föddes i hans.
Nej, så var det alltså inte. Utan det var på ett sätt som jag tror att många killar har fått sitt kvinnohat ifrån. Att det hade hänt något i klassen eller på fritids efteråt. Och hans tjejkompis hade kommit undan med någonting. Mm. Och läraren liksom var på min son då. Och han bara, men vad fan hon? Och sen sa han så här, hon är en jättesöt unge liksom. Så bara, hon kommer fan undan med allt hela tiden. Bara för hon är så, alla, hon är liksom alla lärarnas favorit. Bara för hon är snäll och så här till honom. Hon håller på med skit hela tiden. Och då tänkte jag, ja, det är, så kan jag verkligen tänka mig att det är. När hon ser så oerhört snäll och söt ut, man kan inte tänka sig att hon är dum. Så kommer han hem och berätta att hon håller på och sätter min son i skiten hela tiden.
Men det är då kan man ju, det är det som är så fiffigt med feminismen, va? Att det innefattar detta också.
Just det.
För det är machokulturen. Just det. Och
så egentligen borde jag bli feminist på grund av att jag fick en son också där.
Är det okej?
Yeah, bad.
Och bli feminist för att man fick en son.
Jag bara, fan, vad sa jag? Ja, men jag har sett rubriker idag på Twitter med en, på en krönika som heter "Bli inte feminist när du får en dotter, bli när du får en son."
Aha.
För ja, det är så här, då ska man väl lära honom så. Och nu våldtar du ingen idag. Fy på dig. Om du gör det. Så.
Men då har du en grej på listan där i alla fall.
Ja, en sak. Men kvinnohat och föds och sånt. Men där är lite sådana då, det manliga perspektiv på det. Men då innefattas det ju av feminismen att man ska ändra syn också på män och sånt.
Ja,
men
att män lider också.
Men feminister är rätt mycket, det är ju rätt mycket då det här att män som då våldtäktsmän eller så här. Men då var det, jag hade ju en sån jävla galen flickvän ju som var otrogen, och så gjorde jag slut och så blev jag så lite kall och kylig och så, nej men då är det slut, och hon blev våldsam och sånt, du minns ju detta, Arman. Och hon blev våldsam och sådär, och det är ju då en lite jobbig situation som kille, för man liksom, det räcker ju liksom att jag liksom försvarar mig så kommer hon att ha blåmärke. Så måste man vara försiktig så man får ta några smällar och sånt. Och så en gång så var vi ute och hon liksom höll på och bad om ursäkt, och det skulle vara så där. Alltså vi var bara ute och promenera, för jag ville inte hon skulle komma hem i min lägenhet, men hon ville så här komma och förklara sig. Och så sa, var jag så här, nej men det blir inget mer, va, utan nu är det kört. Och då blev hon arg. Hon hade väl någon diagnos och sånt också. Och då blev hon arg och våldsam igen. Och liksom börja svinga lite. Så då har jag ju bara ett alternativ. Det är fly. Så jag bara
fight or flight. Ja,
så jag bara så nu räcker det, så kutar jag. Mm. Och då kutar hon efter. Och så kommer en bil. Och hon kutar och liksom skriker efter mig.
Och då är det så bad guy.
Då är det ett par i den här bilen som bara ser den scenen ju. Mm. Och de stannar till henne, vi henne, och jag vet inte vad hon säger till dem. Men de börjar köra efter mig. Yeah. Hon hoppar, jag får in på någon jävla kyrkogård och gömmer mig.
Det är superdråpligt.
Ja, alltså för då är det som har hänt här, det är, jag har blivit lätt misshandlad. Mm. Jag har lyckats fly. Yeah. Men då kommer det en jävla hjälte där.
Ja. Jag undrar vad hon sa. Typ så här, han har tagit min plånbok.
Ja, ja, det är frågan alltså.
Hon kan ju inte ha sagt han har gjort slut med mig och jag har misshandlat honom lite.
Nej, det har hon ju inte sagt. Utan hon har ju då hittat på något som gjorde att hon kunde då få hoppa in i bilen och få skjuts.
Mm.
Kanske det att
jag råkade ut en gång när jag nyss började gå på krogen, jag var 17-18 någonting. Så råkade jag ut för att en tjej kom och började mata slag i ansiktet på mig. Helt oprovocerat. Hon måste ha misstagit mig för att vara någon annan. Men hon började liksom så här mata slag mot mig. Och sen när hon då, jag tog typ så här 4-5 smällar och sen så träffade hon mig på något sätt i ansiktet. Mm. Så att jag lackar ut bara så här instinktivt. Mm. Så smäller jag tillbaka. och då när jag smäller tillbaka, då kliver det fram snubbar och ska liksom smälla mig. Mm. För att jag slog tillbaka.
Men det är så att är underskatta sjukt. Kvinnor också. Som att det inte kan göra ont när vi slår någon. Yeah. Alltså vadå? Hur svaga ska vi vara? Yeah. Jag är fan skitstark. Jag hade kunnat nita någon.
Yeah. Jag tyckte det var så. Jag tyckte så här, hon borde vara tacksam att jag tog emot 4-5 smällar innan jag smällde tillbaka.
Alla ska vara tacksamma. Det har jag förstått.
Ja. Visa lite tacksamhet. Man, allt jag kräver.
Man borde ju mer räkna bara kroppsstyrka. Att man slår inte på de som är, alltså om man är stark så har man lite större ansvar. Spindelman citatet with great
och Bamse, va?
Ja, Bamse också.
Är stark,
ja.
Måste man vara snäll.
För att om man tar, vad heter hon, svenska boxaren?
Mikaela. Kanske.
Ja, något sånt, ja.
Jag har ingen aning.
Om jag hade varit tillsammans med henne så hade du, då hon hade ju nitat mig. Mycket mer. Och om jag hade försökt nita henne så hade det ju inte hjälpt.
Då hade man det kvinnligt inte hjälpt i den relationen.
Nej, utan, och så borde det ju då vara att man ser det alltid, bara se hur stark någon är. För om man tar som då Paolo Roberto, han har ju då varit en sån bråkstake och liksom hamnat i slagsmål med jämna mellanrum. Och säkert någon gång har han ju slagit någon som är svagare, eftersom han då är väl en av de bästa fighterna i landet.
Mm.
Så någon gång har han ju säkert slagit någon som är lika svag. Även om det är man så är det någon som är i proportion lika svag som en genomsnittlig kvinna är jämfört med mig. I muskelstyrka och fightingteknik. Men det blir ju inte riktigt samma då om att han har slagit en kille. Det blir inte riktigt samma. Han får fortfarande vara med i den här millenniefilmen. Mm. Och dyka upp som en sån fighter där, ja. Fast han har slagit. Det hade blivit konstigt om Thomas Di Leva hade dykt upp i millenniefilmen och nitat någon kvinna som någon sån hjälte. Han kommit in så nitat någon kvinna så, ja, men det vet man ju, han har ju det ryktet, va, Di Leva, va, att han kan ju smälla folk, kvinnor, va. Så då får han vara med här i boken och i filmen. Han spelar sig själv här.
Ja, det är antagligen mindre liksom skillnad på honom och tjejen han misshandlade, och Paolo Roberto och genomsnittspersonen han har misshandlat.
Sen vet vi inte hur det ligger till med Thomas Di Leva, ska vi tillägga. Det är väl ingen dömd där.
Nej, det är viktigt att vi tänker på det. Ja. Men jag hade en pojkvän för några år sedan, och då hade jag varit på ett läger för tjejer som funderade på att göra lumpen, och så hade vi gjort en hinderbana, så jag hade blåmärken över hela armarna och benen. Och då så tyckte han, verkade som att han tyckte det var lite jobbigt att jag hade så mycket blåmärken, men också lite lite kul, lite fräckt. För vad han så får kanske så säga vad det är du har gjort så ingen tror att det är jag som och jag bara så ja, nej, det är nog ingen som tror det. Och jag blev nästan så som i min standup-rutin om det, att jag skulle rufsa honom lite i håret så där. Nej, det behöver du inte oroa dig.
Det är kvinnomisshandlare.
Jo, du kan säkert slå mig gul och blå.
Jo, de här blåa benen, det kan inte vara en hinderbana, det måste vara du som har.
Jag är ju en jävla gris.
Du kanske har knivt mig. Jag kanske har lätt att få blåmärken och du har varit och knivt mig lite. Ja. Med de orden.
Jag skulle bara säga, jag avrundar det, att det är det som är det jobbiga för ur killperspektivet. Vi får inte slåss. Det är jobbigt för att de blir undanskuffade i skolan och får inte sin röst hörd och alla killar tar över. Men vi då? Vi får, det är okay, inte, bara, vi får inte slåss.
Det är okej, bara vi får tacksamhet. Ja. Det är allt vi kräver. Lite tacksamhet.
Du har inte sagt så mycket i den här podden, men varje gång du har sagt något så har du sagt att du vill bara ha lite tacksamhet.
Jag poängterar att man kan visa lite tacksamhet
väldigt
ibland.
Stort tacksamhetsbehov.
Tack för att vi fick vara hemma hos dig idag, Arman. Det var
tack så jättemycket. Tack för kaffet. Jättegott.
Jag känner någon tacksamhet. Vi har ju lånat din utrustning också. Tack så hemskt mycket, Arman. Tack, jag lånar ju dina mjukisbyxor.
Tack. Då tackar jag också. Så att jag slapp se Anton naken.
Ja, det här var då avsnittet tacksamhet special. Och ja, med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av Specialisterna. Jag ska tacka jättemycket, ska jag tacka till Arman Reinsson.
Tack själv.
Och Elinor Svensson.
Tack så mycket.
Och C.
Just det.
Då avslutar vi då. Hej.
Hej.
Specialisterna. Specialisterna.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.